Torsdagen den 24 februari blev en vändpunkt i vår tid. Återigen så krossades freden i Europa när Ryssland attackerade Ukraina. Och Vladimir Putin har gått i samma fotspår som diktatorer innan honom. Den vägen, den är djupt orättfärdig och kommer alltid bara att leda till lidande och död. Och redan nu har allt för många dött och allt för mycket slagits sönder. Redan nu har mängder av människor flytt sina hem och sitt land. Och omvärlden har i många stycken fördömt detta och sanktioner har och kommer att införas gentemot Ryssland. Flera av grannarna till Ukraina tillhör militärunionen NATO, som har sagt att de kommer agera militärt om kriget skulle spilla över till deras territorium. Om så sker så är tredje världskriget ett faktum. Bibeln talar om den sista tiden, tiden innan Jesu återkomst, som en tid präglad av just det vi ser nu. Av stridslarm, av rykten om krig, av hungersnöd, jordbävningar, pandemier, att folk reser sig mot folk, om förföljelse för dem som bekänner Jesu namn. Och Jesus säger just i det sammanhanget i Matteus 24: se till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända. Men det är ännu inte slutet. Men det är början på slutet. Det blir ett yttre tryck och det blir en inre press. Och här uppmanar Jesus var och en av oss personligen och säger: den som håller ut till slutet ska bli frälst. Uthållighet. Att hålla fast. Men Bibeln talar också om tiden innan Jesu återkomst som en tid av utgjutelse av Guds helige ande över människor. Och att evangeliet, budskapet om Jesus, ska nå ut över hela världen. Som ett vittnesbörd för alla folk. Så samtidigt som ondskan trycker på, kommer Gud också att trycka på med sin kraft så att så många som möjligt ska komma till tro på Jesus och möta hans kärlek. Jag har aldrig upplevt en mer allvarlig tid än den som är nu. Det är en tid då ytterligare gnistor kan sätta hela världen i brand. Och det är en tid att verkligen som Guds folk, enskilt men också gemensamt, samlas till bön. Det är en tid också att fortsätta att berätta om Jesus här i Hässleholm, i våra små sammanhang där vi finns, i våra ytor, bland de människor där vi rör oss, i Skåne och i hela världen på olika sätt. Det är en tid att dela med sig av det som vi har till andra som behöver lite av det vi har. Och det är en tid inte att huka sig och dra sig tillbaka. Därför Jesus säger i Lukas 21 och vers 18: när det här börjar hända, räta på er och lyft era huvuden. för er befrielse närmar sig. I Ukraina och säkert också i Ryssland är kristna samlade till bön och till fasta. Och vi gör också samma upprop här, att komma samman i bön. Den här församlingen har bönesamlingar tisdag, onsdag och torsdag morgon klockan 8. Alla kan inte då, jag är helt medveten om det. Men det är kyrkan öppen för en morgontimme med bön. Vi har också bön på torsdag kväll klockan 19.00. Och från vecka 10 till vecka 12 så går vi tillsammans med andra pingstförsamlingar in i en ytterligare 24/7 bön online. Då vi täcker, inte hela veckan men stora delar av veckan, där olika församlingar har olika ansvar för bönetider. För att be för världen, be för Ukraina, be för Ryssland, be för Sverige, be för om väckelse. Och är det tid att samlas till något nu, kära älskade församling, så är det till bön. Det är till bön. Niklas Ljung, som är pastor i Emanuelskyrkan i Malmö, har formulerat en bön som jag tänkte innan jag går vidare i predikan att vi skulle be tillsammans. Och nu vet jag att ni har stått mycket, så ni får sitta ner och be om ni vill. Men den kommer upp på skärmarna här. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle be den tillsammans på det sättet att vi ber högt. Alla. Men du kan ju läsa igenom den lite så att det inte är någonting du känner att det där kan jag inte stå för. Men jag tyckte att den här bönen sammanfattade väldigt bra det jag också bär på mitt hjärta. Så om jag läser första meningen och det blir starten och så hänger ni på. Är ni med? Låt oss tillsammans be för Ukraina. Himmelske Fader, vi ropar till dig om ett slut på kriget. Vi ber för Ukraina att de ska få fred. Vi ber för Ukrainas folk att de ska få frid. Vi ber för din kyrka i Ukraina. Låt din församling vara ett ljus i krigets mörker. Vi ber för barnen och de utsatta. Bevara och beskydda dem. Vi ber för våra ledare och politiker att de ska få vishet och mod att göra det som är rätt. Vi ber för det ryska folket om mod att stå upp för rätt och rättfärdighet. Herre, visa din barmhärtighet och din rättfärdighet. Amen. Vi ska läsa ifrån andra Korinthierbrevet, det 9:e kapitlet, och därifrån den 6:e versen. 9:6, andra Korinthierbrevet. Tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt, och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp, prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat dela gemenskapen med dem och med alla. De kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Bygge pågår är temat för vårens predikningar här. Där vi påminner oss om några värderingar som är grundläggande för den här församlingen. Och hittills har vi talat om kärlek och om frihet. Och vi går över till det tredje ordet som är generositet. Vi vill vara en församling präglad av generositet. Och idag ska vi tala lite om givande. Och då kan man tänka, är det lämpligt att ha ett sådant ämne en sån här söndag? Ska det bli ytterligare en predikan som lägger krav och press på att ge pengar? Ska det bli en predikan om att ge för att bli välsignad? Ska det bli en predikan som ger skuld och skam och skapar rädsla för att man inte ger? Ja, om det blir en sån predikan, kära vänner. Då har jag totalt misslyckats med mitt uppdrag i alla fall. Att förmedla vad Guds ord säger. Men jag tror faktiskt att i en sådan tid som vi lever just nu. Så är generositet ett profetiskt tecken för ett annat typ av folk. Det folk som Gud har kallat oss att vara. Texten vi läste om idag. Då handlar givande om eget beslut. Det handlar om hjärta, det handlar om glädje. Ett kristet givande handlar aldrig om olust eller tvång. Vi är alltid fria att välja i Guds rike. Ingen kan tvinga någon till något i Guds rike. Guds rike, och nu är jag inne på förra veckans tema om frihet egentligen, hör ni va? Men jag tänker att jag kopplar ihop det med varandra. Ingen kan tvinga någon till något i Guds rike. Gud tvingar aldrig någon. Det funkar inte så i hans rike. Hans rike är ett rike av frihet. Där Herrens ande är, där är frihet. Tvång hör inte samman med Guds rike. Ursäkta, jag tar i lite här nu, men jag känner att det här är viktigt. Hela evangeliet är en inbjudan. Att frivilligt komma till Jesus som säger kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag skänka, ska ge er vila. Ta på mitt ok som är milt och min börda och lär av mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar för mitt ok är milt och min börda är lätt. Allt är klart i Guds rike. Allt är färdigt i Guds rike. Och vi är inbjudna att komma. Inte som ett tvång. Utan som en gåva in i våra liv. Så här står det i Uppenbarelseboken kapitel 22 och 17. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Den som vill. Likaså är det när vi talar om efterföljelse. För Jesus talar ju om efterföljelse. Och han talar ju om försakelse. Och han talar ju om att vi ska ta vårt kors på sig. Hur hänger detta ihop? Jo, det hänger ihop på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. För Jesus säger så här i Lukas 9 och 23. Om någon vill följa mig måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och nyckeln ligger i om någon vill. Där ligger nyckeln. Det är med vår egen fria vilja. Vi säger ja till Jesus. Eller nja till Jesus. Eller säger Jag vet inte eller säger nej, eller vad vi nu säger. Men vi är fria att säga vad vi vill i det sammanhanget. Så lärjungaskap heter nyckeln den som vill. Alltid utifrån vår vilja, vår fria vilja. Och djupast sett så tänker jag givande. Det är en respons på allt som har blivit oss givet. Jesus säger till sina lärjungar i Matteus 10 och vers 8. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Låt det vara ett flöde in i era liv. Och där talar Jesus inte specifikt om pengar. Men jag tycker att det är en allmän princip i Guds rike. Vi har fått något och vi ger det om vi vill vidare. Det har med frälsningen att göra, det har med min tid att göra, det har med min kärlek, det har med min talang att göra, det har med mina pengar, det har med mitt liv att göra. Att jag har fått någonting som jag ger vidare. Och i generositeten så finns det någonting av Guds eget väsen. Därför Gud är i sig själv en givande Gud. Han är alla goda gåvors givare. Och han ger utan förbehåll. Så ger han. Han låter sin nåd lysa över ond och god. Och han ger sin kärlek. Han ger sin vishet. Han bara ger. Han är givare. Så när vi går in i generositeten och bestämmer oss, jag vill också vara en givare. Så är det som att hela Guds väsen kommer i samklang med vårt eget väsen. Och så vill vi vara med och bli lika honom. Öppna händer och generositet, det speglar Guds hjärta. För här, ni vet bara i det när vi firar Herrens måltid. För dig utgiven. Given ut för dig utgjutet, för dig det är klart, du tar emot det han redan har gjort och i det så kan vi också dela vidare de gåvor han har lagt i våra händer. Givandet, inte som ett tvång men som en respons, tänker jag mer. Vi ger inte för att vi måste. Vi ger inte heller för att vi själva ska få. Vi ger inte av rädsla för att bli straffade. Vi ger inte för att vi tror att vi kan köpa Guds välsignelse. Nej, det är mycket mer av den tonen som Johannes skriver i sitt första brev. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi ger därför att han först har givit någonting till oss. Vi låter det vara ett flöde i här. Vi tillåter det. Vi går in i detta av en fri vilja och som ett, liksom som en konsekvens av det som Gud har gjort. Vi ger det som vi själva, vi läste det här, var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Givande i Guds rike handlar i första hand inte om summor utan det handlar om hjärtan. En liten gåva given i kärlek och tacksamhet är i Jesu ögon mer värd än stora gåvor givna av slentrian och plikt. Givetvis och självklart kan vi ge stora gåvor också i kärlek och tacksamhet. Och vi kan ge troget, så det är inte det jag säger här nu. Men det handlar mer om hjärta än om summor. För min personliga del så har jag blivit välsignad och tacksam att kunna praktisera tiondegivandet som en princip. Givandet, den skapar också, vi läste ju det här i slutet på, för vi kom ju in i ett sammanhang när Paulus talar om insamlingen till de heliga i Jerusalem som han är väldigt engagerad i. Och hur korinterna liksom, de förbereder detta och då ska det liksom överlämnas. Det är bra här text. Jag läser kapitlerna innan också. Jag läste inte allting här. Det ska vara ordning och reda och det är människor som ska överlämna det här. Och då är det som att han säger, när ni ger den här insamlingen så fyller ni inte bara de heligas behov. Utan det blir också en konsekvens att människor börjar tacka Gud. De tackar, oh, wow, vi har fått det vi behövde. Så börjar man tacka Gud. Och så står det så här att när ni visar i äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium. Och så godhet att dela gemenskapen med dem och med alla. Det skapar en gemenskap när vi är givare. Det säger ju någonting. Det säger ju någonting när svenska folket och andra folk, när vi just talar om konflikten nu och striden i Ukraina, ger också pengar in så att människor kan få hjälp. Det bygger ju någonting. Och PMU, Pingstmissionens u-landshjälp, har ju många kontakter in i Ukraina. Och enligt Daniel Alm som leder pingströrelsen så säger han att 40 församlingar, pingstförsamlingar, har specifikt mission in i Ukraina. Så det finns många sätt och vi har redan varit med igår, så plussade man på en 20 i det som man betalar i second hand. Rundar upp och så skickade vi det direkt till Ukraina. Det blev några tusenlappar, men vi laddar också för att vi ska kunna ge en hel dagskassa framöver. Så att vi vill vara med och ge. För att det bygger också gemenskap in. Det bygger tacksamhet. Det bygger förbön. Och det vet ju vi. Vi lever ju i ett land som, om man tänker globalt, är ett rikt land. Alla kanske inte av oss på sätt och vis har ett överflöd, men vi har mycket. Och många av oss har så mycket så att vi kan säga att vi har ett överflöd. Då har vi också en möjlighet att vara givare. Och vi vet ju vad det har betytt genom åren. Att som församling vara en församling som ger. Att det skapar gemenskap med varandra. Det är viktigt då att givandet inte kommer liksom från oben. Så här, utan givandet kommer i kärlek så att vi inte bygger in tacksamhetsskulder till de människor som vi är med och betjänar i mission. Eller hur? Och tror att vi ska ha någon slags översittarmentalitet. Är ni med? Utan vi bygger en relation här. Och det skapar ju i att på flera ställen i den här världen där svensk pingstmission och annan mission har hållit på och gett pengar och människor och resurser ut, så ber man för Sverige och Hässleholm på ställen som vi inte hade en aning om att man ber för det här landet. Varför då? Därför att man vet att här är människor som har gjort det möjligt för oss att få det lite bättre. För man har givit av sitt överflöd, man har givit av sin kärlek. Och i tider så var det inte bara ett givande av ett överflöd, utan man gav det man hade också i pionjärtider i såna här församlingar som våra. När den här församlingen var riktigt ung, 2 år gammal, då bestämde man sig att man skulle bygga pingstkyrkan i Hässleholm. Det fanns ju inga pengar. Eller hur? Men det fanns tro på Gud och det fanns en hängivenhet och man gav av kärlek det lilla man hade. Det är så de här församlingen och pingstförsamlingar i allmänhet är grundade. Det är det som är själva DNA i en väckelserörelse. Och jag tänker att vi behöver få tillbaka det givandet, den attityden in i våra liv. och som församlingar. Och jag är övertygad om att både det bistånd som Sverige har gett som nation, men som vi har gett som församlingar i mission, har varit med och gett en grund för det välstånd som vi ser idag i Sverige. Och få länder har ju sänt ut så många missionärer över hela jordklotet som Sverige har gjort. Jag hörde nu en liten missionspodd. Och då berättade den här killen som han heter Mikael Boman. Han har varit ute någonstans i Asien. Och så hade han varit i någon kyrka. Det var en ganska stor kyrkrörelse med 200-300 församlingar och 25-30 000 människor som var medlemmar där. Och sen när han kom dit fick de höra att han var från Sverige. Då sken de upp. Och så sa de, känner du Astrid Larsson? Och han bara, Astrid Larsson? Ingen aning om Astrid Larsson är. Men det var en syster som han hade skickat ut. För 80 år sedan, 70-80 år sedan. Helt okänd. Men som hade startat det här arbetet. Som har blivit en frukt av att församlingen hade vuxit. Och när jag som hör sådana, det bara ryser i hela kroppen på mig. För det finns många Astrid Larssons som åkte från någon liten ort någonstans med en kallelse. Och där man sa, men vi är med och stödjer dig syster, men vi kan ge en gåva, vi kan ge en kollekt en gång i mån. Vi vet inte hur mycket det blir. En månad kanske det blir 400 kronor, nästa månad kanske det blir 300 kronor, för vi vet inte exakt. Men vi ger missionsoffer en gång i månaden och vi skickar det till dig. Så var det i den här församlingens historia. Missionärer som åkte ut med just det löftet, man skulle få en kollekt i månaden, och så stor den blev, det var det man fick. Jag tror att det här DNA:et att skicka ut missionärer och ge dem förutsättningar att bygga Guds rike överallt, det bygger en gemenskap som är ovärderlig. Det är tecken. Det är någonting som Gud kallar oss in i den här tiden. Både när det gäller omvärlden, men också när det gäller Skåne, detta missionsfält som vi har, nästgård som vi lever i, så tänker jag, här behövs Astrid Larssons med kvinnor och män som åker ut och får ett understöd och som börjar bygga Guds rike. Och som kanske om någon generation man frågar om, vem känner ni den här? Nej, ingen aning, men den kom sen ifrån Hässleholm och byggde någonting i Höganäs eller i Åhus eller i Kävlinge eller whatever någonstans, eller i Europa någonstans. Är ni med? Det här behöver vi få tag på igen. Detta DNA:et in i våra liv. Vi behöver fortsätta det offensivt och långsiktigt. Här behövs förböner. Här behövs givande. Här behövs pionjärmission. Både i Skåne och över hela världen. Och det finns en kraft i det gemensamma. Det står här att var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Det är viktigt. Men det finns också en kraft i ett gemensamt givande i en församling. När en församling liksom tillsammans uppfattar, det där är Gud. Det här vill vi göra. Och så tar man ett personligt beslut. Jag kommer vara med på x antal pengar. Jag kommer vara med på det här i bön. Och så är man flera som gör det. Och så går man samman och säger, nu står vi bakom det här. Nu så ska vi som församling vara med i detta. Det finns en extrem kraft i det. Det finns en extrem glädje i det. Det finns någonting som Herren lockar och kallar oss i att ta nya. Jag prikar som att vi inte höll på med det här. Jag märker det. Det är ju fel. Det gör vi. Vi är ju redan igång med flera missionärer. Men jag bara tänker, Gud vill mer. Jag vill mer. Jag tror att många vill säga, det här är bra, kom om pastorn. Vi behöver nå ut med evangelium. För det är det Jesus säger när han talar i Matteus 24. Detta budskapet om riket ska förkunnas som ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så vi ska inte vara upptagna i första hand med att kura ihop oss och vara rädda och spekulera om allt möjligt. Vi ska vara fokuserade på vårt uppdrag att berätta om Jesus som aldrig förr i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Det är det Gud har kallat oss till. Och det är då jag tror att Guds ande liksom vill blåsa in med nytt liv i oss. För visst behöver vi lite nytt liv. Eller hur? Det är ju inte bara liksom vid naturen. Jag behöver det i mitt hjärta. Den här pandemin har varit ett klister. Behöver liksom komma utifrån det. Så vi kommer in i den frihet som Gud har kallat oss till. Låt oss värna. Låt oss därför värna generositeten. Låt oss skydda generositeten. När du hör mig tala, jag vet inte om det går, tryck på mig då. Säg, men kom igen Lasse, generositeten. Vi ska ju vidare, just det. Ja. Vi har inte min fot. Nej, men vi böjer våra knä och så ber vi och så går vi. Låt oss värna generositeten. Och låt oss uppmuntra varandra. Till kärlek och goda gärningar och tro varandra om gott. Oj, oj, oj. Jag har inte predikat på länge nu, jag märker det. Halleluja, vad kul det är och roligt att se er. Jag blir glad. Amen, nu har jag en punkt kvar här. Och den punkten heter, var inte rädd. Var inte rädd. För det är nämligen det man kan göra. Man kan tappa modet i det vi står i. Både rädsla och vanmakt. Man kan säga liksom, spelar det någon roll det vi gör? Varför ska jag vara med? Är det inte bättre att bara ge upp och låta det gå som det går? Vad spelar en troende och en förhållandevis liten församling i Hässleholm för roll? Det har du aldrig tänkt de här tankarna. Någon har gjort det. Låt mig bara säga då till mig själv och till dig. Det spelar roll. Det är det du gör. Det är det som är så fascinerande. Det är det som är så underbart med att vara uppkopplad mot Gud. Det är det som är så fantastiskt med att lära känna Jesus. Att det lilla spelar roll. Och när vi går samman så spelar det rock'n'roll, höll jag på att säga. Så spelar det ännu större roll. Bibeln är fylld av ord och löften som ger tro och motivation. Och ett av de orden som jag har glatt mig över och som jag liksom har hakat fast i, den är Jesus säger så här i Lukas 12 och 32. Var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Var inte rädd, du lilla jord. Du tycker inte det är så mycket. Nej, det är sant. Men var inte rädd. För Gud har tänkt någonting stort. Så låt oss stå upp i den här tiden. Låt oss ta tag i alla löften som Gud ger till oss i sitt ord. Låt oss ta de här orden ifrån Jesaja 40, vers 29-31. Han ger en trött kraft och ökar en maktlös styrka. Ynglingar. Hallå ynglingar. Ni kan bli trötta. Och ge upp. Unga män kan falla. Men den som hoppas på Herren får ny kraft. Lyfter med vingar som örnar. Springer utan att mattas. Vandrar utan att bli trötta. Så låt oss förvänta från Herren. Herre. Det kanske är så att i denna tids nöd så är det en kallelse till oss som kanske har vant oss vid att vi har en enkel väg att vandra förhållandevis. Att de här tiderna som kommer framför, de blir tuffare. Det är då vi får söka oss till Herren. Vi får ropa till honom och vi får vända oss till honom. Kanske är både pandemin och det som vi ser nu händer i Europa, i Ukraina, ett rop från Herren för att väcka oss. Amen. Så i tider av nöd, låt oss bevara våra hjärtan vid denna generositet. Vid detta att vi lyfter in och bara säger: Jesus, vi vill gå dina vägar. Ska vi be tillsammans? Halleluja Jesus. Halleluja. Jesus, jag tackar dig av hela mitt hjärta. För att du aldrig någonsin darrar på manschetten. Jag tackar dig för att du aldrig någonsin är orolig, fundersam. Vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Hur ska det bli? Utan du styr konungas tankar som vattenbäckar här. Och Herre, jag bara tackar dig för att du vill låta din kärlek och ditt liv flöda in i våra liv. I Jesu namn. Amen.